Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Onskan Ekeliv i Stockholm och mig Per Bjurman i New York. Det är dags för avsnitt nummer 209 och det är sista delen i vår stora säsongspreview där vi ska gå igenom den sista divisionen vi inte har tittat på än, och det är Pacific Division längst bort i väst. Vi kommer dock att hinna med ytterligare ett avsnitt innan grundserien brakar igång, och då går vi mer in på tips och lite så, vad vilka som kommer att vinna Hart och Rock, ja, alltihop.
Ja, visst, då kommer liksom toktipset där som vi får stå för i princip resten av säsongen. Ja, men då ska vi slå fast ännu mer exakt vad vi tror. Nu ska vi mer analysera, tror jag.
Ja, och vi, eller snarare du, har ett lite tajt schema idag. Du måste jobba med speedway och allt konstigt.
På riktigt speedway, alltså. Ja, visst, så är det.
Du ska ut och varva med cykeln och spruta grus i kurvorna.
Havremoppar eller vad kallas det?
Ja. Jag vet inte. Ja. Jag kan mycket lite om motor, men jag vet att de sprutar grus i speedway i alla fall.
Ja, du vet jag att jag har ju inte en körkort. Så det är en kollega på redaktionen brukar säga att jag har inte mycket motorolja under naglarna. Det stämmer tyvärr. Det är inte min stora styrka. Så är det inte.
Men när jag växte upp, då fanns det en som heter Michanik. Han var duktig som fan.
Ja, det är sant. Jag är ändå uppväxt under hela liksom Tony Rickardsson-tiden och allt det där.
Ja, just det. Han är från Dalarna.
Han är från Dalarna. Det här är bitter grejen, vet den.
Ja, just det där var dåligt. Det där var
inte var någon... Okay, jag är inte bitter. Jag får göra speedway själv.
Ja, det var lite bättre. Mördande. Mördande. Ja.
Mördande första kedja i borsten där med Börsson. Det är otroligt. Vilka livar.
Ja. Men du... Och därför då, för att du har lite bråttom här, så ska vi inte ta så jättemycket om vad som har hänt. Jag har ju också mycket att göra. Det är ju så att den här NHL-bibeln vi gör varje år, den är under produktion. Och det är otroligt mycket som ska göras och skrivas. Och jag är mitt uppe i det. Samtidigt så måste jag gå på sista grundserien, eller försäsongsmatchen på Garden ikväll. Och det vill jag ha sagt. Den här försäsongen, den måste kortas ner med en vecka. Den är för lång. Det är bara tråkigt att se alla de här matcherna. Ja. Som inte betyder någonting. Nej, det har vi sagt förr, men det tål att upprepas.
Det konstiga är att det känns som att så här, ofta är det så att när lagen ställer sina bästa spelare på isen, alltså till exempel en hemmamatch, så väljer man kanske ändå lufta i Nashville hela sitt gäng med Forsberg, Johansson och Subban och hela gänget. Men medan ett motståndarlag kommer med sitt B-lag, med sina liksom, nya rookies typ, som ska visa upp sig, och då är det nästan alltid de som vinner. Jag tycker det är väldigt genomgående.
De är de som har någonting att spela för.
Precis, det är de enda som bryr sig om den här försäsongen.
Ja. Jag var ju faktiskt i Buffalo häromdagen och såg en träningsmatch. Ja. Det hade ju med NHL-bibeln att göra då, ett reportage därifrån. Och det var ju för sig kul, för att det är länge sedan jag var i Buffalo. Och att det var första gången jag fick se Rasmus Dahlin live.
Ja, just det. Jag trodde det var med du skulle trycka på just det med Dahlin. Inte att du skulle tycka det var så otroligt att komma till den här fantastiska, exotiska Buffalo igen.
Ja, men ja, det är en speciell stad. Framförallt där runt arenan så känns det lite ruffigt. Alltså. Men jag tror att det nog är så att Buffalo är lite underskattat. Och det kommer jag upptäcka den här säsongen. För det var det flera som sa det. Att det här är bara bullshit ni håller på med, om att det ska vara så hemskt där. Okay. Så det får vi allt se.
Ja, du kommer nog bli mer och mer stammis där på den pressläktaren där. Faktiskt.
Ja, det är en stor chans för det. Då fick jag det sagt. Och fick sagt att det kommer en NHL-bibel. Den kommer lite fortare än den har gjort de senaste åren. I början av oktober här.
Exakt, 10 oktober tror jag är datumet. Det börjar komma lite senare, för vi vill så här, att trupperna ska bli korrekta. För annars kanske vi skulle behöva skicka... Det tar ju en vecka att distribuera och trycka och allt det där, så att man vill se till så att trupperna är så korrekta som möjligt, till exempel. Mm. Men förut har vi kommit i slutet av oktober. Det här känns lite för sent. Så nu kommer i alla fall 10 oktober. Då. 116 sidor.
Ja, det kommer bli jättebra. Och, men vad gäller Buffalo, jag får återkomma i vår sista stor liksom, inför avsnittet. För det, jag har varit lite, det är lite imponerande med det där laget. Men vi har redan pratat om dem i det här sammanhanget. Och nu ska vi prata om Pacific. Har det hänt något annat som du tycker är värt att nämna innan vi brakar igång?
Det är klart att på försäsongen hit och dit så händer det spännande grejer. Och det är några nya kontrakt som har skrivits senaste veckan som är anmärkningsvärda kanske. Men det känns som att nästa vecka så hinner vi, då har vi ingen preview att ta tag i på det viset förutom vårt tips. Så att då hinner vi babbla på om allt möjligt som har hänt här de senaste veckorna.
Ja, och vi kommer in på ett av kontrakten som skrevs, kommer vi faktiskt in på idag.
Ja, just det gör vi. Det är ju ett av, det är ju det laget så att säga. Jag vet vilket du tänker på. Så det blir en cliffhanger.
Ja, men låt oss då börja med Pacific. Och vi går i bokstavsordning och då börjar man med Anaheim Ducks. Ankorna från Disneyland. Och jag vill börja med, förresten vill jag börja med att säga, jag tycker Pacific är klart svårast att tippa. Det är den som känns mest oviss. Det verkar ett getingbo. Det kan i princip faktiskt sluta hur fan som helst.
Ja, alltså ja, det, så är det verkligen alltså. Det känns som att man, nu man tänkt igenom den här divisionen en gång rejält här inför det här avsnittet och försökt komma fram till vad man egentligen ska tycka och tänka om de här lagen, så har man en liten bild av vart man ska placera dem. Men det känns samtidigt som att, jag menar, ett Edmonton till exempel, för 2 år sedan så gick de till, det var en seger från konferensfinal och sen nästa år så var de 17 poäng från slutspel. Och vissa hade de som guldkandidat inför förra säsongen. Så liksom, vart ska man värdera dem? De kan sluta sist och de kan gå till slutspel den här säsongen.
Och jag vill påstå att redan Anaheim är svårbedömda. De har ju ett lagbygge som har varit rätt så konstant nu något år här. Och med en väldigt etablerad kärna. Och den har definitivt sina kvaliteter. Men det börjar kännas lite som att de hänger i limbo också. Därför att de går till slutspel år efter år. Men de kommer inte dit de siktar. Och lite börjar väl gnissla i den här kärnan om att de blir inte yngre de heller. Det blir mycket, den börjar gråna.
Ja.
Corey Perry har ju redan hamnat i någon slags utförsbacke. Ja. Ryan Getzlaff har inte det, men det kan ju komma det med. Han är ju en typ av spelare, han har en kroppskonstitution som när det börjar förfalla så kan det gå rätt fort.
Han har sett ändå överraskande pigg ut till exempel förra året.
Det har han.
Trots att han haft skadeproblem så har han liksom, när han väl spelar så har han varit väldigt bra. Men just Perry som är lika gammal, de är ju samma med 85 med båda två. Han har ju faktiskt dalat ganska kraftigt. Han är ju långt ifrån den här 50-målsskytten och MVP'n. Han var ju alltså Hart Trophy-vinnare för 6 år sedan. Och i fjol så såg han, blev det bara 17 mål. Och han såg ju nästan ut att tappa humöret lite grann. Till exempel i slutspelen när vi kom ihåg när han smällde sönder Melker Karlsson. Och liksom inte alls kändes i balans. Utan,
Och så är det Ryan Kessler då som har åkt på så mycket smällar och skador. Så att han är ju rena reservdelsmänniskan.
Jag tror inte man vill se en scan av hans höftleder och sånt där. För att han har ju enorma problem.
Samtidigt då så, man får säga att Murray, han gjorde inga stora trades och så, men han fick ju bort lite barlast kan man väl säga under sommaren i form av Bjäxa och Jason Schmera och sånt är ju borta, och han har ju några ändå som fortfarande är på väg in i sin prime med Raquel och Hampus Lindholm och några till.
Backsidan är ju liksom, känns ju som att den är på väg uppåt. Den är liksom lite, vissa forwards som är på gång som vi kommer in på, men just backsidan känns ju nästan som att den är på väg in i sin prime där med Fowler och Lindholm och Manson och Montour och så vidare. De är ju verkligen i rätt ålder. Medan den här grundkärnan, som sagt, de här tre stora forwardsarna som varit där så länge, de börjar gråna.
Och samtidigt så står en coach som jag inte tror på i båset, i Randy Carlyle. Han har ju i och för sig uppgraderat sina idéer lite, men han är fortfarande en fyrkantig jävla gubbjävel som de är. Jag har en stark känsla av att de är trötta på honom i laget. Han får inte ut det bästa av dem för att han är så liksom diktatorisk.
Ja, han är väl ingen players coach direkt.
Nej.
Och Det ryktas lite grann om att han är på väg att liksom göra, du sa att han uppgraderar sig in i sina idéer lite grann i alla fall, att han ska göra en liten mini-Tortorella här och börja spela lite mer modernt den här säsongen. För de blev ju svepta av San Jose.
Jag tycker i och för sig att han har börjat med det redan sedan han kom tillbaka från Toronto. Han har inte varit lika konservativ i sin syn på hockey, men det de har kommit på och insett nu att de måste få upp speeden. Ja. Att de har varit för långsamma och spelat för mycket öst-väst och stått stilla för mig. Men alltså, det är ju samma material och det är inte bara att knäppa med fingrarna och säga nu ska det gå fortare här.
Nej, precis. Det håller jag med om. Men vi får se. Alltså, det finns ändå lite, jag tycker ändå så här, en Raquel vi är inne på, han är, ska vi ju ändå nämna som kanske, efter Getzlaf är han definitivt deras bästa forward. Han är ju nästan på Getzlaf-nivå nu skulle jag säga. Jag tycker han fick ju visa upp sig ordentligt för liksom svenska folket i VM. Mm. Där folk förstod hur bra han är. Men vi pratar, han har gjort över 30 mål 2 år i rad nu. Liksom. Han kommer upp i nästan 70 poäng i fjol. Och, det är en riktig klassspelare. Men sen där bakom, det finns ju potential i en Ondrej Kaše till exempel. Om Randy Carlyle skulle få för sig att börja spela sina unga spel lite mer än Nick Ritchie, som visserligen inte skriver på kontrakten. Det är fortfarande bara, Nylander nu och Ritchie av RFA-sen som inte har skrivit på. Men det finns en Troy Terry som kommer upp nu. Sam Steele som jag pratade om redan förra året. Och så.
Ja, det finns kvaliteter. Jag är bara orolig för den där stagnerande kärnan och för coachen. Och för en hårdnande konkurrens i Pacific. Ja. De har ju definitivt potential att gå till slutspel igen. Men jag tror att det kan bli en tuff kamp i år. Såvida de inte, det finns ju också förstås chansen att Carlyle får sparken och att de anställer någon. Jag tror att han är en av dem som sitter i heta stolen.
Ja, ska Dallas Eakins få en ny chans? AHL-tränare, min gamla favorit.
Ja. Eller Vigneault kommer till gärna. Ja, nej, Vigneault han kommer till Ottawa.
Så att Ottawa fullbordar sin renaissance här med modernt tänk. Nej, jag bara skojar. Nej, alltså, jag håller med dig lite grann i analysen kring Anaheim. Om att, med hela känslan där. Det är spännande saker. Backsidan känns modern också. Borde kunna anpassa sig till, alltså, borde verkligen kunna spela ett väldigt modernt spel och kunna följa med mer offensiv. Men jag tror man kan få ut mer poäng om en sån som Hampus Lindholm till exempel.
Ja, det kan man. Det borde man kunna.
Ja, men att det fortfarande är så viktigt huruvida Kessler och Perry och Getzlaf presterar, känns att den övriga forwardssidan, utom Raquel till exempel, är riktigt redo för att axla så stor roll. Liksom.
Nej.
Så att det kan bli tufft. Mm.
Ja. Tufft har det ju också varit för nästa lag i många, många år. Och det är Arizona Coyotes. Jag trodde redan i fjol att nu lyfter det för dem. Det gjorde det verkligen inte. De floppade big time igen.
Ja.
Men jag tänker hävda att Arizona blir årets Vegas.
Oj då.
De kanske inte går till final. Det är att ta i. Men jag tror att de går till slutspel nu. Och det här är ett stort om då. Om de för en gångs skull kan få en okej start. Och vara med lite från början. För det stora problemet flera år i rad har varit att säsongen har varit slut i november. För att de har hamnat så långt efter. Och som vi har påpekat flera gånger så är det inte nödvändigtvis så att man gör succé för att man är bra med i början.
Nej.
Men däremot så är man ens öde beseglat om man är för långt efter på en gång i allmänhet.
Ja, exakt. Det är ju därför vi brukar prata om den här Thanksgiving-spärren ungefär. Att är du långt efter där, då är det nästan, då är det på, liksom 80-90% kört.
Ja, det är till och med så. Man behöver inte vara så långt efter. Jag pratade med någon om det här om dagen, att är man 4 poäng efter vid Thanksgiving så säger statistiken att det är väldigt svårt att gå till slutspel.
Ja, ja det är så pass viktigt att inte liksom hamna efter i alla fall under hösten.
Så att, Och jag tror att det är särskilt viktigt för Arizona för att de har så otroligt många unga spelare och talangfulla spelare som ju visade i slutet av förra säsongen att de verkligen kan och att det här kan bli ett lag, och Tocket fick ihop dem tycker jag. Men om de hamnar så långt, om det går så dåligt i början, då får de ju inget självförtroende och ingen trygghet och då liksom rinner det iväg. Men skulle de vara med liksom, då har jag en känsla av att Clayton Keller och company kan utföra stora saker.
Ja, jag håller med till viss del, alltså, för som du säger, att i slutet av förra säsongen så fick de ihop det. Tocke pratade också om att han verkligen kunde implementera sin spelstil, sitt sätt på allvar. Mm. Antiranta framförallt var ju tillbaka. Han var ju skadad så mycket i början. Det ställde till i ordentligt att de fick använda en massa backups. Testa
hejvilt. Och han är ju en klassmålvakt, så är det bara.
Så Ranta, han hade ju näst bäst räddningsprocent av alla målvakter i fjol. Mm. Det är ju riktigt starkt. Och de avslutade alltså med 17 segrar och bara 9 förluster. Slutet.
Ja, och nu borde Tocket kunna styra det här laget i den riktningen redan från början. För jag tror att Tocket är en bra coach och nu har fått mer, liksom, fått armarna runt det här projektet.
Ja. Ja. Ja, jag är både positiv och lite negativ. Alltså, för jag tycker att forwardsidan, för backsidan och målvaktssidan är bra. Alltså målvaktssidan, just Ranta som vi har pratat om. Backsidan är ju, den är ju intakt från i fjol och nu är de skadefria från start i alla fall. Jag håller verkligen med Larsson som har symbolvärdet för hela klubben att han väljer att stanna i 8 år. Mm. Han skriver på ett nytt kontrakt. Nu får han ju se det här när han har committat till klubben. Och ja. Det skickar ett signalvärde till hela till fansen och till medspelarna och överhuvudtaget att den bästa spelaren i laget liksom vill vara där. Mm. Och så har kanske inte alltid varit nödvändigtvis förut. Shane Doan naturligtvis, men ja, ändå. Ni vet vad jag snackar om.
Oh.
Men sen framåt då så är det liksom, alltså det är ju spännande med alla de här, dels de som redan kom upp i fjol, alltså Perlini och Dvorak, och så får vi se om det ska bli något av Dylan Strome och Lawson Kraus och allt vad de heter, Christian Fischer så här. Men
framförallt Clayton Keller.
Ja, Clayton Keller, han har ju redan bevisat att han är en viktig, att han är en klassspelare. Men sen vet jag inte, för de gjorde det trots allt bara. Det var bara ett lag som gjorde färdig mål i fjol. Och det var ju Buffalo. Annars var Arizona på 30:e plats i målligan. Och jag vet inte om det räcker med liksom så här.
Det kommer att lossna nu. För nu har de har mer bättre, betydligt stabilare i mitten där med Galchenyuk. Nu är han då oturligt nog skadad här i början av säsongen. Ja. Week to week.
Ja, det var ju tråkigt start.
Ja.
Och Strome har varit lite week to week också, tror jag. Ja.
Ja. Men jag är i alla fall att tro på dem. Alltså det kommer att bli stora överraskningar i år med, säkert. Och nu i och för sig då så är ju en överraskning för att man inte kan förutse den. Men min chansning är att jag har en känsla av att det bara väntar på att hända i Arizona. Att det kan explodera.
Apropå detta, så vet du vad ägaren sa om hans syn på klubben just nu? Han sa we are a sleeping giant.
Ja, ja, jag delar den uppfattningen.
Alltså, ja, men det är spännande, och som Tocke har varit inne på också. Liksom. Han säger så här att Hino Strosa som de fick där i den här Hossa-lönegrejen. Ja. Tocke säger liksom att han kan göra 25 mål. Han kan blomma ut.
Ja, du ser.
Och alla de här Perlini och så här. Jag menar, Perlini skott är ju ruggigt vast. Så att det finns ju potential i liksom bland 12-13 forwards i organisationen. Som skulle potentiellt kunna få ett ordentligt genombrott nu.
Och ändå så är det de du är orolig för.
Ja, men jag är lite orolig för att för de har inte, än så länge har de inte riktigt någon sån här självklar go-to-guy.
De har inte bevisat den.
Nej, precis. Och nu det är ändå press på de här i början att de måste prestera. De får inte hamna efter och då måste de kliva fram här. Det är ingen annan som kommer göra det. Nu är det upp till dem liksom att ta tag i det här.
Ja, och jag tror att jag förstår att man inte måste tro som jag. Men jag tror att de klarar av det den här gången. Det är mitt lilla tips. Och därför säger jag Coyotes. Man vill ju, vi har varit så jävla strikta i våra tips i övrigt att det kommer att gå se oss. Så nu när det ändå är så ovisst i Pacific så tänker jag gå mot strömmen och ha lite annorlunda tips. Det blir ju inget kul annars.
Nej, jag tycker det är bra. Mm. Så ska det vara. Jag måste bli lite mer vågad också. Jag är lite på safe-sidan.
Ja, så jag säger Arizona till slutspel i år faktiskt.
Ja.
Den kommer vakna, jätten.
Ja, och jag säger nej.
Ja, du är nej-sägare.
Ja, visst.
Ja. Vi har ett annat lag vi kommer till nu som jag tror att vi är lite oense om, för du tror väldigt mycket på, eller väldigt mycket, men du har mycket positiva känslor kring Calgary Flames.
Ja, vi har gnabbats lite om dem här i sms-väg under september månad. Mm.
Det hade vi i fjol också. Och, i fjol trodde jag mycket på Calgary. Jag tyckte att de såg ut som ett ganska komplett lagbygge, att det bara var dags att förlösas.
Ja.
Och i början såg det ju helt okej ut också. Men sen sen så rasade det pretty much ihop.
Ja, precis. Men det var dåligt. Det avslutades framförallt jättedåligt. Alltså, de förlorade ju massor med matcher där på våren. Men till deras försvar, som jag tycker är lite bortglömt, är att de hade ganska mycket skador. Det var hjärnskakning på
alla har skador.
Ja, och Monahan var borta och Smith var ut och in ur line-upen och sådär. Ja, men visst. Men problemet för dem förra säsongen framförallt, det stora problemet, det var ju bredden på forwardsidan. Att, menar, Gaudreau och Monahan satte båda poängbästa. Personligt liksom poängbästa. Och ändå så gör de så otroligt lite mål som lag. För att resten, ja, vi kan ju naturligtvis lyfta fram andra kedjor med Backlund och Frolic och Kachak som var förra året, men därutöver så var det ju ingen produktion whatsoever liksom. Och det var det som framförallt förstörde för dem.
Ja. Ja, och nu har de ju fått man kan inte säga annat än att forwardsidan har vässats till med James Neal och Elias Lindholm. Det känns som två bra tillskott, definitivt.
Ja. Ja, det är därför jag är lite positiv.
Ja, jag förstår det. Och jag kollar vad jag själv har skrivit här i min
bloggen.
Ja, i det stora inlägget. Och jag förstår att det finns stora förhoppningar. Samma sak med jag hör ju till dem som inte är något stort Dougie Hamilton-fans. För jag tycker det verkar vara som att han, det blir alltid strul dit han kommer. Och han är en ett orosmoment utanför isen för gruppkemin. Så att även om det ser ut på pappret som att han är en stor förlust då, så är det inte nödvändigtvis någon skada att han försvinner, för de har fortfarande en väldigt bra backuppsättning har de nu.
Ja, jag är ju en Hamilton-predikare, men det har jag ju pratat om förut. Men jag håller ju med att backsidan ser ju trots allt fortfarande stark ut. Hanifin, jag menar, han har inte exploderat än. Det kan bli en superback av det också.
Ja, så men det är något i alla fall som jag är lite osäker på varför. Men jag tycker det känns som det är något avgörande moment som saknas här. Dessutom tror jag ju inte... Jag är inte helt såld på Bill Peters heller.
Ja, där var också en gammal käpphäst som du och jag gnabbas om. Att jag gillar ju Peters, för det är en sån här fancy stats darling coach. Alltså,
ja, han har alltid
Carolina, Carolina, han har ju fina siffror. Det kom liksom, de ägde ju pucken och de hade liksom... Det som var problemet var att de var ineffektiva sett till de chanser de skapade. Och de hade uselt målvaktsspel. Men i övrigt så såg det väldigt bra ut siffermässigt.
Ja, fancy statsmässigt, ja. Men att han inte fick mer ut av ett så... fint lag som man hade i fjol, det tycker jag är. Och dessutom ingen mysig kille precis som någon tycker om.
Ja, du, han plockar, man kan ju säga på ett sätt att han plockar med sig liksom Lindholm och Hanifin från Carolina nu, men du brukar prata om att Lindholm kanske inte har Peter som sin stora favorit.
Jag tror att han var väldigt glad att han fick komma till Calgary. Mindre glad när det också framgång att Bill Peters tar samma väg. Jag vet inte det. Jag har inte frågat Elias om han skulle väl aldrig säga något om det. Men jag bara får den känslan.
Han är ju ganska butterman, den är Peters. När man ser den på presskonferens efter matcherna. Så han är ju ingen karismatisk, positiv person. Nej, på det
kan viset. Kan ju fråga Eddie Leck vad han tycker.
Ja, exakt. Det kan man göra till exempel.
Men, och sen har vi då Mike Smith i Moore. Moore-vaktsidan har ju varit ett aber för Calgary länge nu. Ja. Satsningarna går inte hem. Mike Smith har ju potential och kan vara hur bra som helst. Mm. Men han är också skadebenägen och han kan ju vingla rätt mycket hit och dit också.
Exakt, när han väl är spelare så vet man, han är sån här från säsong till säsong lite grann.
Ja.
Och under säsongerna kan det vingla hit och dit också. Så förra året hade han ju en väldigt hög högsta nivå ibland, men ibland var han inte alls bra och ibland var han skadad. Och nu... Man har ju försökt, sägs det under sommaren, att hitta en stabil backup. Men det har inte lett till någonting. Det är fortfarande John Gillis och liksom Rittich-checken där som ja. Väntas vara backup. Så att det är ju lite svajigt där. Och det är ju, jag menar, Bill Peters vill ju verkligen ha en bra målvakt nu. För att hans system ska funka.
Så att,
ja, vi får se.
Ja, hockey nu tror jag att de går till konferensfinal mot Winnipeg. Så vem vet, jag blir inte chockad om det går bra.
Nej.
Men jag lägger in reservationer och tror att det är andra som är med på gång.
Ja, jag vill peta in en tränarsak till. Och det är att det handlar inte bara om Bill Peters, utan man har faktiskt tagit in från New Jersey Geoff Ward, som inte bara assisterande tränare nu för Calgary, utan han har fått titel som associate coach.
Ja, det är lite finare.
Upphöjd liksom. Ja. Mm. Och han ska ju ratta deras PP. Och PP för Calgary i fjol, trots Monahan och trots fina backar och Gaudreau och så vidare naturligtvis, så var det riktigt svagt. Ett av NHL sämsta. Men New Jersey däremot, som kanske inte egentligen har ett mycket bättre material än Calgary, de hade det nionde bästa. De skilde 5 procentenheter i effektivitet. Så att de hoppas att Ward ska få fart på offensiven. Och powerplay.
Mm. Mm. Det, mm. Ja. Vi går vidare.
Ja.
Och där, då hamnar vi hos Edmonton, som ju också är ett intressant fall. Därför att efter slutspelet 2017 så fick alla för sig att nu inleds Conor McDavid-eran på allvar. Och många trodde, inklusive jag, hade de ju till och med i final i fjol. Men det blev ett kraftigt tillbakasteg för Edmonton. De gjorde en riktigt blek säsong och var inte i närheten av att komma till slutspel.
Dålig start på dem också.
Ja, men jag tror ju att det här händer ju. Liksom. Att lag som har sin första, framförallt unga lag som har sin första framgång. Det får man väl säga att det var, att de ju gick till andra omgången i slutspelet där 2017.
Game 7 mot Anaheim.
Att då händer det väldigt ofta att säsongen därpå, att de vaggas in i någon trygghet och tror lite att det ska, om inte annat så omedvetet, att det ska gå av sig själv. Och så gör det inte det. Kommer motgångar så blir de nästan förbluffade att det inte så här det skulle gå. Ja. Och jag tror att det blir en nyttig lärdom för dem. De har världens bästa spelare och det var inte han som fallerade i fjol. Det var de övriga. Men han är så jävla bra så de andra behöver inte höja sig så jättemycket för att Edmonton igen ska bli ett hot. Ja, det tror jag.
Ja, precis. Och nu snackas det ju till och med bland medspelare och folk som ser på campen här nu att Conor McDavid, han är om möjligt i ännu bättre form nu. Han har kommit, går att vara snabbare? Ja, det är tydligen. Conor McDavid ser liksom stekigt ut där på första säsongen. Så vi får se om han kan höja sig ytterligare. Han är redan dubbelt regerande poängliga vinnare i hela NHL. Så att, som du säger, det ska ju... Det ska ju inte gå att misslyckas med de förutsättningarna egentligen.
Nej. Men det är många som rynkar på näsan nu efter fjolårssäsongen.
Och det... Ja, men jag, det är ju tröttsamt att hålla på och fortsätta såga Peter Chiarelli. Det är ju, alltså, för det har vi gjort så mycket nu. Men det faktum att han verkligen försökt fixa till backsidan framförallt senaste åren har ju, och trott att liksom offensiven ska lösa sig med Conor McDavid, har ju urholkat framförallt deras kantspel. Alltså deras yttrar förra året levererade ju inte alls. Alltså hans stora satsning på Milan Lucic till exempel. Han har också samma cap hit som både Eberle och Hall hade. De tjänar lika mycket just nu som Lucic. Hall blev MVP i ett annat lag. Eberle gjorde 25 mål. Lucic gjorde ett mål på de sista 46 matcherna.
Ja, han följer ju. Han brakade ju ihop i fjol.
Totalt, ja.
Ja.
Och han... Ja, och jag måste säga också, alltså apropå löner och så här nu är det faktiskt så att förra året så hade ju McDavid fortfarande sitt rookie-kontrakt. Det var det som gällde sista året på det. Nu, helt plötsligt, så kostar han 12,5 miljoner och upptar själv en sjättedel av hela löneutrymmet. Så det är ju svårt för Chiarelli nu att omgärda honom med mycket, mycket nytt. Det har inte hänt så mycket i sommar. Det är Tobias Ride som har kommit in. De vill ju ha en speedy spelare i övrigt. De var lite för långsamma på övriga positioner, alltså bortsett sina offensiva kanoner i Dreisaitl och McDavid och Nugent Hopkins till exempel. Men, och sen är det en Jerabek som har kommit in på backsidan och Koskinen i målet för att utmana Cam Talbot.
Ja. Men, och här brukar vi inte lägga så stor vikt vid försäsongen, men Ty Rattie har ju varit den stora sensationen under försäsongen här.
Ja, alltså de hoppas ju att alltså Ty Rattie, som har varit runt i några NHL-organisationer redan och inte slagit igenom, han har ju... Vem skulle inte kunna få kemi med McDavid, tänker man. Men han har gjort det väldigt bra i alla fall. Han avslutade förra säsongen där bra med McDavid också. Sen är det värt att lyfta fram Puljujärvi nu också.
Ja.
Alltså, det är ju en joker för dem. Det skulle ju kunna bli en jätteexplosion i år.
Ja. Ja, jag tänker sticka ut hakan och säga att då även de går till slutspel.
Ja. Alltså,
hakorna.
Om det blir så här. Alltså de vi har varit inne på. Ratty och... Puljujärvi, och så kan vi lägga till Kaeli Yamamoto där också. Alltså, ytterligare en ytterforward. Om de skulle liksom ta plats i år och verkligen få sina stora genombrott, Då ser det ju betydligt bättre ut. Faktum är att de har stått för 15 av 27 mål, de tre på försäsongen.
Ja.
Så det är i alla fall lovande.
Jag tror att det var många som överskattade dem efter 2017, men jag tror det är många som underskattar dem nu också. Jag tror inte att det är något finallag än, men jag tror att McDavid kommer att få omgivningen att lyfta så pass mycket att det blir en väldigt habil säsong i Edmonton.
Ja, vi får se. Och sen, ja, kanske. Alltså en sån som liksom Klefbom, när han har opererats, gjorde han väl liksom i våras, så kanske kan liksom inte störa sig av skador längre. Och sen så, vi får se. Och så Darnell Nurse, som han liksom, ja, det finns ändå. Ja. Det
finns Adam Larsson som fick avsluta säsongen fint genom att ta VM-guld och blev lite hyllad i Sverige. Han kommer in med en positiv känsla nu.
Ja, så får vi se det. Koskinen blir spännande. Den kommer över till NHL nu som 30 bast. Men har ju varit fantastisk i stormakten i KHL där på Sankt Petersburg. Om han nu kan, om det kan bli lite stabilare. För Cam Talbot orkar ju inte en säsong till med 70 matcher.
Till slutspel, men...
Okej, okay, ja, jag ska återkomma med tips nästa vecka. Jag ser både frågetecken och utropstecken här.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Nästa lag heter Los Angeles Kings, och då såg jag till viss förvåning att svenska fans NHL-avdelning, som ju är väldigt pålitlig, tycker jag, de hade dem som etta i Pacific.
Oj.
Det tycker jag var förvånande, för jag har dem inte ens i slutspel, jag har dem ganska långt ner i tabellen. Jag tycker att de blev avslöjade i sin sweep mot Vegas som varande för långsamma. De gjorde ju en mycket bättre grundserie i fjol än vad man trodde, för att Anze Kopitar kom ju tillbaka. Sen återvann ju, återerövde sin magi.
Ja.
Och vissa veteranbilar där hostade ju igång igen. Ja. Framförallt Dustin Brown.
Ja.
Men sen kom vi till den här slutspelsrundan, och då såg de, det var inte bara det att Marc-André Fleury var svinbra i den serien, absolut. Men de blev ju också frånåkta.
Ja, det var ju en temposkillnad som hette duga. Alltså.
Ja.
Det var ju det som var den stora skillnaden.
Ja, och det kan man inte säga att Rob Blake har gjort någonting åt under sommaren direkt. Han har gjort det och tagit in Kovalchuk, och jag har absolut inget emot. Jag tycker det är en härlig signing. Jag gillar Kovalchuk, och han kommer att vara, jag tror säkert han har rätt många mål kvar i sig.
Ja, jag tror också att han kommer vara bra. Alltså en topp, en elitspelare.
Ja. Ja, men när det väl bränner till så är det ju inte så att han bidrar till att de blir snabbare.
Nej, det är nästan tvärtom.
Ja. Och sen, ja. Det är ju visst. De har två kedjor som i teorin är väldigt, väldigt starka i mig. En Jeff Carter med från början, antar jag nu.
Ja.
Men därefter tycker jag det ser lite blekt ut, och likaså på backsidan bakom Dario och Massin. Så, ja. Jag tror att det kan bli lite kämpigt, och inte ha några höga tankar om John Stevens i coachrollen heller.
Nej, han har inte tagit efter liksom, eller tagit över efter Daryl Sutter och försökt sätta sin prägel genom att speeda upp det här laget direkt, utan han fortsätter ungefär på samma stil. Alltså, så känns det i alla fall när man tittar på dem, även om man kanske pratar om att de ska spela lite snabbare sådär. Men jag tycker mer att när man hör dem prata liksom Dowdy, de här killarna, så är det ofta så får de ofta fråga, är ni långsamma och trötta och är ni passé nu, och de säger nej, absolut inte, och vi är bra och vi spelar ju snabbt åtminstone, vi kanske inte är så snabbt, men man kan ju spela snabbt. Men det känns som att de har kvar sin lilla mästaraura. De tycker, de har en väldigt stark självbild där.
Ja, det har de verkligen.
Alltså de tycker fortfarande att de här killarna, Kopitar och Brown och så vidare och Quick och hela enkelt, att de är. Det är ju ett gammalt dynastilag som fortfarande håller igång. Och när Kovalchuk kommer, som också är lite till åren, så säger han att kommer in med liksom samma inställning att oj, det här är ett lag som har chans att vinna Stanley Cup. Liksom. Mm. För senast han spelade ett slutspel i NHL, det var ju 2012 när ja. New Jersey blev utslaget i finalen av just Kings. Och jag menar, den kedjan med, som nu blir första kedja i Kings med Kopitar, Brown och Kovalchuk. Vilken kedja 2012! Men sex år senare, 2018, ja. Den är ju bra, men...
Kopitar tycker jag fortfarande är
absolut.
Ja, det är femstjärn i världsklasscenter.
Det är en jättebra kedja fortfarande, framförallt Kopitar och Kovalchuk förmodligen också, och Brown kanske, men det är kanske inte riktigt värd den självbilden som de själva har, alltså som en contender.
Nej, jag kommer ihåg, de hånade ju Kings i Vegas då längre fram i slutspelet under sina beramade pregame-shower i T-Mobile. Så när de gick igenom serierna de hade vunnit då, så var det alltid, före varje match så fick man höra Drew Doughty säga att om Vegas, there's no chance they're going to be better than us at the end of the season.
Ja, just det.
Så det har du rätt i. Lite överdrivet kaxiga i LA också.
Ja, exakt. Det är den där självbilden som mesta lag lever ju fortfarande.
Det är sant det. Så att, ja. De är en av anledningarna till att det är svårbedömt i Pacific. Definitivt. Men jag tror, ja. Om de tar sig till slutspel så tror jag sen när det verkligen blir åka av att då får de problem. Men jag tror att det blir problem redan innan dess.
Ja, då säger jag så här att jag håller med om det du sa där om att det blir problem med slutspelet, för det är fortfarande det här samma spelstil och det kommer inte räcka så långt. Kovalchuk kommer liksom inte ta dem över nästa hinder, utan däremot så i grundserien, om de är skadefria, om Jeff Carter och spelar en hel säsong, om Quick håller ihop, Kopitar kan ju repressera fjolårets supersäsong faktiskt från hans sida, och Brown till och med som studsar tillbaka, om de kan hålla samma nivå, så jag menar, då var det ändå. Men Adrian Kempe lyckas ändå leverera lite som andra center i Carters frånvaro. Nu kommer han ner i en tredje centerroll och det ser ju ändå rätt så lovande ut. En Alex Jafalow som fick spela mycket första kedja i fjol kanske blir tredje med Kempe nu i tredje kedjan. Då har de ändå lite bättre bredd. Och sen får vi se Gabe Villard, deras stora prospect som är på väg upp också. Han är visserligen skadad nu, men det snackas om att de ska ge han 9 matcher innan de eventuellt skickar tillbaka honom till OL. Han har ju ändå potential. Det som är det roliga med honom är att, vad är hans svaghet? Ja, det är skridskoåkning. Så, ja, han är en typisk Kings prospect.
Jag inser att jag kan få väldigt fel här, men jag utgår ifrån då att konkurrensen ökar också då, att Arizona och Edmonton blir mycket bättre än senast, och Kings kan bli ett av offren.
Ja, det känns som det, med tanke på ett senare lag vi ska diskutera här, så ligger nog Kings risigt till i din lista.
Ja, nästa lag är ju då hyggligt spännande just nu. De heter San Jose Sharks, och det är väl ingen som tror mig, men jag hade faktiskt dem som etta i Pacific redan innan Monster-trailen. Och för att jag tycker att det har liksom blåst positiva vindar där ända sedan han började gå efter Doug Wilson, general manager, när han bärgade Evander Kane vid trade deadline, och sen har varit ute och jagat, de ville ha Tavares, blåste Ottawa i den här Hoffman-dealen. Det har varit liksom en aggressivitet där och en vilja, och de har visat att nu jävlar kör vi här, och den ibland, för ett så pass begåvat lag som San Jose, så den liksom attityden kan ibland sätta fyr på saker och ting.
Smitta av sig på hela truppen.
Ja, det känns så. Men det var ju, we hadn't seen anything yet.
Nej.
till slut lyckas han alltså bärga världens bästa back, Erik Karlsson. Jonathan, vad säger man?
Nej, men det är klart det känns superspännande, San Jose. Alltså, man vill ju se ju onekligen fram emot den första matchen. Det är nästan det mest spännande av alla, känner jag.
Ja, i synnerhet som Erik inte har spelat några försäsongsmatcher.
Nej, så liksom bara, nej, det ska bli ruggigt spännande. Och vi pratade, när vi i vårt lilla specialavsnitt för ett par veckor sedan här, så pratade vi en hel del om hur de skulle formera sig. Och nu har vi fått lite mer svar. Då ser det alltså ut som att Karlsson ska spela med Vlasic. Ja, det är ju NHLs bästa backpar.
Ja, det är det.
Den bästa offensiva backen och kanske den bästa defensiva backen.
Ja. Och han kommer, och i powerplay kommer han förmodligen att vara quarterback på blå linjen då, medan Burns lite längre fram.
Ja, de ska, det är ju helt klart att båda ska spela i första PP i alla fall, så har de tränat. Alltså,
ja.
Det är sjukt, men så är det.
Ja, det är fruktansvärt alltså.
Och så har de Thornton som kan lägga sina mackor, en Pavelski som styr framför mål och så, ja, Couture, Kane, vem de nu vill slänga in.
Ja, ja, jag är ju, för mig är San Jose sen den här traden en, inte bara etta i Pacific, de är ju en, i högsta grad en contender.
Ja, det måste jag ju, det är ju bara att stryka under. Ja. Med den här backuppsättningen och i laget i övrigt också, vi har varit inne, namedroppat några forwards, men de har ju inget problem på målvaktssidan heller direkt. Martin Jones är ju fullt kapabel att kunna leda ett lag någonstans.
Ja.
Och jag menar så här, det finns lite, jag tycker ändå att menar, nu har de varit aggressiva, pratar vi om det senaste halvåret här. Men förra sommaren gjorde de ingenting, för då var planen att de ville liksom få igång en Timo Meier och en, ge Marcus Sörensen chansen lite grann och de här LeBanc och sådär. Och Hertel tog ju faktiskt lite steg igen. Så att den liksom bottom six, man ska säga, tycker jag ändå ser helt okej också ut.
Ja, ja, absolut. Det är ett bra lagbygge och Pete DeBoer överraskade positivt också. Jag trodde att han skulle få sparken i fjol. Jag tyckte att han året innan hade varit så... historien brukar upprepa sig, som det var när han hade fått stryk med New Jersey-finalen. Men det verkar som han har ryckt upp sig också.
Han verkar ju vara rätt så populär bland spelarna faktiskt, vilket vi inte trodde. Vi tänkte att de skulle tröttna på en fjol. Vi sa ju det, han får sparken.
Ja, ja, men de har ju en väldigt fantastisk sammanhållning i det där laget. Som alla har sagt här, att det är ingen tillfällighet att de har trailat till sig, i nästan samtliga fall har skrivit på långa kontrakt så fort.
Ja.
För att de trivs så fantastiskt i trakten, men också i laget, att det här Thornton, Pavelski, Burns-gänget är så fantastiskt tight gäng. Och allt tyder väl på att Erik kommer att känna likadant och skriva på, även om jag misstänker att han drömmer om Tampa fortfarande. Han vill gärna vara i Tampa.
Ljuva ord, fortsätt.
Ja, du säger from my lips to God's ears. Är det vad du säger?
Ja, precis. Exakt.
Ja. Ja, men alltså, ja. Det räcker ju att säga det. Erik Karlsson och Brent Burns i samma lag. Morsning, korsning.
Oj, boj.
Oj, boj, precis. Ja, precis. Ja, det blir något att se. Fan, vad kul det ska bli med San Jose. Yes, sir.
Ja, så är det bara. Så är det bara.
Lika kul tror jag inte det kommer att bli för Vancouver Canucks. Där blir ju... Till att börja med måste de hantera ett enormt tomrum hockeymässigt, men ännu mer psykologiskt, tror jag, mentalt. Att för första gången på hela jädra 2000-talet så är inte bröderna Sedin del av Vancouver Canucks längre. De gick ju i pension.
Nej, just det.
Och med dem försvinner liksom det som har varit klubbens identitet i två decennier.
Ja, det är ju faktiskt så pass jättelänge de har präglat hela organisationen. De har varit solklara franchise-spelare.
Ja. Ja, absolut. De var inte lika dominanta hockeymässigt senaste säsongen. De har ju fått lämna lite utrymme åt unga, intressanta killar som kommer. Det finns ju en hyggligt fin talangpool här. Och det är ju väldigt intressant att Elias Pettersson känns som han kommer gå in och ha alla förutsättningar att bli en av säsongens största rookies i ligan.
Ja.
Alltså... Brock Baser var det redan i fjol.
Exakt. Han var ju på gränsen till att bli rookie of the year. Han blev ju petad till slut av Barzal, men det var ju för att han var ju jämt mellan dem.
Ja, men han var ju väldigt skadad. Han missade ju sista
målen. Ja, precis. Det var ju just det som en...
Och det finns ju flera sådana, men de är inte redo att ta över riktigt än, tror jag.
Ja, men det är ändå, ja, det håller jag med om, men det är ändå bra för Vancouver som organisation där vi har pratat om att det känns lite motigt från både ägarnas håll, från journalisters skull och från fansens skull, i den pressen som det är att spela där, att liksom genomgå en riktig rebuild. Men
ja, de har ju också en konstig självbild. De liksom vill inte erkänna att det behövs en rebuild.
Nej, för
de är så bra ändå. Ända sedan de var i final 2011. Till och med Tortorella sa ju det när han kom dit för några år sedan, att vi måste få Vancouver att sluta tänka på 2011.
Ja. Nej, exakt. Precis. Så, Ja, men nu är det ändå en top 6 där med Bo Horvat som första center och så Elias Pettersson som det verkar onekligen bli som andra center.
Ja, tyvärr var ju Jonathan Dahlén, hans bästa kompis, nedskickad och såg jag. Det har inte varit riktigt samma succé. Det var ju synd för att under rookie-matcherna så sa de att åh, ett nytt svenskt brödrapar.
Ja. Ja, nej, det är lite tråkigt. Och jag kände på mig lite det när vi pratade förra veckan där att Jim Benning, han har ju strösslat ut forwardskontrakt på senare år. Han ska ju ha sina favoriter Antoine Roussel och Jay Beagle nu också. Som han gav till exempel 3 miljoners kontrakt båda två. Som att Jay Beagle vann ju Stanley Cup och sådär. Då ska minns han in och få rejält med pengar. Och Antoine Roussel, han har ju inte gjort mål sedan december. Men han visar ju som karaktär där när Dallas förlorar 8 raka matcher på slutet och missar slutspel. Så han måste ju in. Han är lite taskig. Men de har alltså 15 forwards på envägskontrakt. Då räknar vi alltså inte in Elias Pettersson eller Brock Besser eller Jonathan Dahlén eller Goldobin och så vidare.
Och på backsidan ser det tyvärr ganska ihåligt ut.
Ja, den är väl ingen riktigt spets där. Alltså en Tärner är ju bra och en Edler är väl okej, men de har ingen riktigt första backen då. Så här, det är liksom Del Sotto och lite sån här som har varit runt.
Gudbrandsson, ja. Och Markström och Nilsson kämpar på. Det finns potential, tror jag. Det känns som Vancouver inte riktigt 100, alltså fansen, stan, inte köpt in totalt på dem.
Nej, och apropå målvakter där, så de har ju en spännande småhypad liksom kille där i Thatcher Demko som man hoppas ska bli deras lösning på målvaktssidan, men han fick ju chansen här på kampen och skulle han gjort det riktigt bra då skulle han ha petat någon av Nilsson eller Markström, men han gjorde inte tillräckligt bra. Nej. Så att det dröjer innan hans era börjar också.
Ja, jag tycker det är fint med ett helsvenskt målvaktspar. Jag hoppas verkligen de lyckas, men jag tror att Vancouvers öde är besegrat. Sista platsen där i Pacific är vigd åt dem i den här hårdnande konkurrensen. Jag kommer tillbaka till det hela tiden.
Ja. Jag säger en sak till om Elias Pettersson som ska bli intressant att se om han kan lyckas en gång till att överträffa alla förväntningar när han kommer in i en ny liga. För att sista året, när liksom året i Hockeyallsvenskan där, när han bara var tok junior och kliver in och gör så här, hur mycket poäng som helst.
Var han tok junior?
Ja, han var tok junior. Han var ju så här 17-18 år liksom. Han var inte 19, skulle fylla 20, utan han var ju tok junior.
Då är man tok junior.
Ja, då är man tok junior. Alltså.
Jag skulle vilja säga att man är tok junior om man är 10.
Ja, okay. Då är det riktigt tokigt alltså, att kliva in och göra en poäng per match. Liksom. Men han var ju dominant där i Timrå redan då i alla fall, vilket jag hävdar är en tok junior som 17-18-åring. Och sen klev han in i SHL och liksom han hade ju höga förväntningar på sig, men man visste inte om Växjö visste inte om de skulle kunna räkna med honom som en guldfrälsare så. Men han kliver in och slår Håkan Loops, eller nej, inte Håkan Loops rekord, det gjorde han inte, men Robert Nilsson, nej, farsan, Kent Nilssons rookie-rekord.
Ja.
Och vann ju poängligan i slutspelet dessutom och förde dem ju till guld, så att han var ju SHL stora tok-MVP då. Om inte tok junior så åtminstone tok MVP.
Vilket tok du håller på
med. Ja, jag tokar till här nu. Men nu kliver han in i en ny liga igen. Ska han överträffa? Ja. Alltså, ska det bli så här 60-70 poäng nu från Pettersson?
Det ska bli tokspännande för honom. Ja. Det är han och Dahlin är nästan lika spännande faktiskt.
Ja.
Och det blir något, det är ganska fort tror jag, i början av november så möts Buffalo och Vancouver. Det blir ju en match att se. Liksom. Och två svenska framtidsmännen går i clinch.
Ja, det är verkligen våra stora framtidsmän. Alltså, en back och en forward som kommer vara sådana här. Vi får se hur höga nivåer de kommer upp i, men det känns som att de kan komma upp i nästan så här Lidas, Foppa, nu ta i här, men alltså det är nästan dit de kan sikta alltså, i kvalitet.
Ingen press.
Nej, det var schysst sagt.
Ja. Nu är vi framme vid 31:a laget i vår stora preview. Vi är igenom det här nu efter 4 veckor då. Så hamnar vi hos sista laget i Pacific. Och det kan vara det mest svårbedömda av dem alla. För det är Vegas Golden Knights då. Vad gäller dem står vi inför en situation. Det har aldrig funnits en sån här lag någonstans. Ja. Att ta ställning till. Jag menar, ett expansionslag som går till final sitt första år och sitt andra får plötsligt gå in med förväntningar och press på sig. Vad händer då? Vad innebär det här?
Nej, totalt ingen aning om vad det här innebär i omklädningsrum, liksom tankarna och vilken stämning som råder just nu. Alltså hur det här kommer påverka när de plötsligt tar press på sig.
Ett moment som ju rimligen försvinner är det här misfits-temat som de liksom kramade så mycket näring ur i fjol, att de var alla skickade från andra lag och brann av revanschlust. Vilket så är det ju inte längre.
Nej, precis. Det är det som jag är lite spänd på att se hur de kommer att hantera. För det är ju som du säger, de var ju sådana, just det med misfit-grejen, att de kom till ett lag utan hierarki, de fick skapa den själv.
Ja, exakt.
Och nu när de kommer in i en ny säsong och vi kan konstatera här att de har plockat satsa lite grann genom att ta in en Pacioretty och de har tagit in en Paul Stastny. Det är ganska feta värvningar. De kommer ju inte till ett lag utan hierarki, utan de kommer till ett lag där en hierarki har satt sig. Mm. Och de kommer inte in som misfits på det viset, utan de är värvade som stjärnor.
Ja.
Med förväntningar på sig. I ett lag som har förväntningar på sig.
Ja. Ja, det antingen blir det ett problem eller så var de så visar de för sig själva att de är så bra så att de har fått enormt självförtroende av det. De här, det var ju en hel räcka som liksom slog igenom och blev otroligt mycket större spelare än man hade en aning om att de kunde bli.
Ja. En William Karlsson inte minst.
Ja, Karlsson och Marcus och Nate Smith och såna här.
Ja, och liksom så här Alex Tuck och Erik Haula och allt och alla möjliga där.
Så otroligt, så jag håller med. Jag tycker Pacioretty och Stastny är riktiga klassvärvningar. Å andra sidan försvinner James Neal, är lite tungt. Och sen är det fan så riktigt att de lyckas hålla igen här 21 matcherna som de får klara sig utan sin bästa back eftersom han är dopingavstängd, Nate Smith.
Ja, exakt.
En annan man undrar, kan Marc-André Fleury vara lika jävla svinbra än?
Ja.
Nej, jag vet inte. Men de har Jared Galanti som coach och han visade sig vara helt fantastisk i fjol. Det tycker jag borgar för att det kommer att gå okej nu också. Att de kommer inte kunna upprepa samma braksuccé, tror jag. Men slutspel tror jag fortfarande på att de borde kunna ta sig till igen.
Ja, för jag tyckte de hade, alltså visst, det är mycket så inställningsfråga och allt det här vi har pratat om, men även själva spelsystemet funkar extremt bra under säsongen och i slutspelet.
Alltså, ja, de spelade ju bra, otroligt snabb och 1-3 svår hanterbara för motståndarna med sin otroligt intensiva forechecking och liksom sin snabba forechecking.
Exakt, för det var ju så att många klubbar tvingades ju dumpa liksom i det i som taktik mot dem. För de kom liksom lyckas inte tränga igenom.
Ja.
Så att den här efterheten,
det är ju ingen som kommer att bli överraskad av dem längre. Nu har de ju blivit ordentligt scoutade både individuellt och som kollektiv och strategiskt. Och ingen kommer att bli paff över att komma till Team Mobile och uppleva den fantastiska partystämningen där. Däremot så finns det väl fortfarande risk för The Vegas Flu.
Ja, den borde ju dyka upp någon gång.
Det är fortfarande lika roligt att åka dit.
Ja, just det. Och för östlagen som bara, det börjar bli en sån resa en gång per säsong.
Mm.
Man tycker att det borde märkas i Vegas hemma statistik.
Ja. Ja, det är också så här, vad händer med det? Det blir jävligt spännande att se.
Ja, det finns verkligen frågetecken, men samtidigt spännande också. Vi sa att de tappar James Neal och de tappar David Perron till exempel, men man tycker ju ändå att en andra kedja med som utgörs av Stastny och Pacioretty är vassare än Neal och Perron.
Pacioretty verkar ju vara som ett liksom, han är ju bubblar ju av glädje sen han kom dit.
Ja. Och visst, det var en tung säsong i fjol, men det var ju tungt i hela Montreal.
Ja.
Fruktansvärt tungt där. Jag menar, vi pratade ändå med spelare som har gjort över 30 mål de fem av de sju senaste säsongerna, tror jag. Så att det är ju egentligen en pålitlig, och han är inte jättetår, han är ju kring 30 nu liksom. Så att han, det kan bli 30 mål igen från hans klubba. Och det är mer än Nils 25 till exempel. Så att och så får vi se då William Karlsson här. Nu har han fått ett litet bevisår. Det blir ju bara ett årskontrakt med honom.
Mm.
Så han har ju verkligen motivation att fortsätta.
Sannoliken. Sannoliken. Ja. Jonte, då är vi klara.
Ja, precis. Då har vi snackat om 31 lag.
Mm. Och nästa vecka så blir vi mer, tvingar vi oss själva till tips både om divisionerna och men även individuella prestationer och så.
Ja.
Floppar och succéer. Och jag vill redan nu utse förresten årets maskot. Det är Gritty, den nya här i Philadelphia. De har ju redan vunnit den i och med att den blev så fruktansvärt uppmärksammad direkt, så har de ju, det var ju, snacka om succé.
Alltså den maskoten är geni som kom på den.
Ja, det är det.
Ser fullständigt, jag har aldrig sett något liknande. Nej. Man har ju sett liknande karaktärer, men det där är ju så sjukt så att
man blir
förblindad. Alltså. Ja.
Ja. Ja, mycket, det finns ju olika åsikter om det, men framförallt finns det mycket åsikter, och det var ju det som är tanken.
Ja, det är som är tanken.
Från marknadsavdelningen. Ja. Väcka uppmärksamhet. Han kommer bli enormt bejublad första matchen, Gritty.
Ja, Gritty alltså. Han kommer bli större redan nu än Chiru. Och...
Ja, alla kommer vilja ha en selfie med Gritty.
Ja, precis. Precis, när det är en sån här fanfest och spelarna sitter där vid sitt autografbord, alla bara skiter i dem. Liksom. Det är Gritty som gäller.
Ja. Jag ska definitivt ha en selfie med Gritty.
Ja, det tycker du ska göra.
Ja. Ja. Ja, men du, herr Ekeliv, nu måste du tanka upp och ställa upp speedwaycykeln på mållinjen, eller startlinjen, och köra.
Ja, precis. Nu är det dags för de där havremopparna. Så. Jag ska göra så gott jag kan.
Ja. Ja, men du, tack för idag då. Så hörs vi nästa vecka. Det är alltså idag onsdag, exakt en vecka till opening night. Det är ju kittlande.
Det är kittlande alltså. Nu när vi har pratat i 4-5 timmar kan man lägga upp de här förhandspoddarna till, så är man ju, det finns mycket man är sugen på att se. Alltså, nu vill man ju inte bara prata längre, utan nu vill man ju se det.
Ja,
så att det är bara en vecka kvar. Fantastiskt. Bra.
Ja. Ja, men då hörs vi då.
Då hörs vi med ett avsnitt av precis innan premiären. Och så...
On the eve
of the premiär. Ja, precis.
Ja. Ja.
Så att, tack.
Vi säger så.
Ja.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från kollesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two,
times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.